Hej, det är dags igen. Ett nytt avsnitt av Total Liverpools podd. Jag heter Andreas Järpe och med mig för att prata om Liverpools talanger, förehavanden, bekymmer och framtid från hemsidan totalliverpool.com. Per Kvist och Thomas Nygren, välkomna.
Tack.
Tack.
Hur stod det till?
Ja, det känns bara bra. Det var ju ett tag sedan som jag var här på plats, så att jag är jättenöjd över att vara här på plats igen.
Ja, det känns bra också. Nu är vi tillsammans återigen.
Sammansvetsade. Ja.
Thomas?
Jo, men det är bara fint. 3 säkra poäng igår. Årets första julbord i fredags. Första advent, bockinvigning, några veckor till jullov. Ah, det är svårt att klaga nu.
Ja, börja tidigt med julborden där. Mm.
Man ska börja med dem innan men det riktiga suget kommer. Vi påminner om vad revbensspjällen smakar.
Vi lämnar julen både framför oss och bakom oss. I dagens program då ska vi kika på månaden som har gått innan julbords säsongen börjar då. Och månaden som kommer faktiskt också. Vi ska titta på talanger, gamla profiler och en topp 5-lista. Men nu då också ska vi även då titta lite smått mot transferfönstret som kommer att öppna igen. En liten glimt där vid årsskiftet januari-december där. Och så ska jag även säga att vi kommer att ha under december månad 2 stycken bonusavsnitt. Ett kommer att behandla matchen Liverpool-Everton då vi kommer att ha med oss en Everton-supporter, Per Malmqvist Stolt, kommer ut någon gång under den här veckan innan matchen, så vi kommer inte att prata så där jättemycket om den matchen i det här programmet, utan den matchen kommer att få mer fokus i det här extrainsatta programmet. Och sen i mellandagarna så har vi tänkt att publicera en intervju som vi kommer att göra med Tobias Hussein. Det är lite vad som kommer i framtiden, och nu tittar vi lite på vad som har hänt tidigare, nämligen månaden som har varit. Sist vi hördes vid så hade Liverpool gjort processen kort med West Ham United, en klar 4-1-vinst, och sedan dess har det spelats 4 stycken ligamatcher samt en Champions League-match. Utfallet på de matcherna: Southampton, vinst hemma 3-0, Sevilla i Champions League då 3-3 på bortaplan, följt av ytterligare en oavgjord match 1-1 hemma mot Chelsea, och så de 2 senaste matcherna som då har spelats i Stoke City där man vann på bortaplan med 3-0, och nu senast Brighton and Hove Albion som även det på bortaplan borstades undan lite lätt med 5-1 i Liverpools favör. Vad säger ni då om november månad och inledningen då av december?
Den matchen man kommer att komma ihåg från den här perioden är ju ändå Sevilla-matchen. Tänker jag, där vi ändå hade ett klart avancemang i halvtid. Men slänger bort det efter en tafflig andra halvlek. Och det är den matchen som kanske är den som sticker ut mest av de här 5. För ligaspelet har ju sett väldigt bra ut. Det kan man inte klaga på någonting. Och hade det inte varit för den här försmädliga andra halvleken mot Sevilla så hade det varit en fantastisk månad egentligen.
I det stora hela har det ju varit en väldigt bra månad, måste man säga. Och även om man grämer sig väldigt mycket över den här andra halvleken mot Sevilla, så är ju en poäng borta mot Sevilla inte kattskit egentligen. Och ligaresultaten har ju varit jättebra, så att, ja, vi ska vara nöjda tycker jag nu. För en gångs skull får man väl säga.
Vad är det som har hänt då jämfört med det? När vi har tittat tillbaka de tidigare programmen så har vi varit ganska kritiska ändå hur det har gått, trots att man ligger på en 4:e plats just nu. Men vad är det som är skillnaden nu jämfört med tidigare månader?
Främst så är det ju, vi får ju utdelning nu på ett helt annat sätt än i början på säsongen. Jag minns som första matchen när vi kryssade mot Burnley till exempel, så hade vi mycket lägen men lyckades inte sätta bollen i mål. Nu skapar vi mycket lägen och vi sätter lägena. Det börjar också kännas som att spelarna hittar varandra lite bättre. Och som att vi har ett system som de flesta känner sig bekväma i. Även om vi har roterat en del vi har ju roterat en hel del på spelare och vi har även förändrat lite grann utgångspositionerna på planen. Men någonstans så ändå känns det som att spelarna vet vad de ska göra. Främst offensivt såklart, där har det ju sett extremt bra ut egentligen. Och då har vi ändå vilat Coutinho, vi har vilat Salah, vi har vilat Mané, vi har vilat Firmino i någon av de här matcherna. Och ändå så så gör vi ju 3-4 mål konstant, känns det som. Så det är ju offensiven som verkligen har varit nyckeln till att det har varit en rolig månad att kolla på fotboll.
Ja, absolut. Det känns ju som att många offensiva spelare har toppat formen ungefär samtidigt. Salah sprutar ju in i mål, Coutinho gör ju både mål och assist, och där, bara på de två, om vi isolerar dem, så ser vi ju en stor skillnad mot början av säsongen. Då kom ju Salah till väldigt många målchanser men missade nästan lika många. Nu är ju han betydligt effektivare. Och Coutinho hade ju lite, inom situationstecken, ryggproblem i början av säsongen. Och hans försäsong var ju ganska strulig, så att det är väl kanske egentligen inte helt oväntat att hans form har blivit bättre och bättre under säsongen. Så de två har ju varit väldigt bra, men de är ju inte ensamma heller. Mané har ju varit bra. Även om han, till skillnad från tidigare, så har ju hans toppinsatser inte liksom utmärkt sig lika mycket i laget. För då var det ofta om Mané vann matchen åt oss idag, men nu är det flera spelare som vinner matcherna åt Liverpool. Och sen har ju Firmino har ju varit fruktansvärt bra också, så att många, många formtoppade offensiva spelare.
Ja, Firmino, alltså, nu har vi pratat om honom här tidigare också, men det är en sån spelare som inte får alls den uppmärksamhet som han förtjänar egentligen i Liverpools offensiv. För det är Salah gör mål, Coutinho gör mål, Mané har också varit en sån här profilspelare som gjort mycket mål, men ingen av dem skulle vara lika bra utan Firmino, för det jobbet som han lägger ner är otroligt. Nu, klart, nu är ju Chelsea också det bästa lag vi mött, men det säger ändå någonting att den enda matchen som inte Firmino har startat den här månaden är också den enda matchen där vi bara har gjort ett mål, och den enda lika matchen som vi inte har vunnit. Så hans betydelse för det här Kloppbygget är enormt, tror jag. Jag tror att det är ett av de första namnen som Klopp skriver ner i startelvan när han ska försöka vinna en fotbollsmatch.
Vi har ju varit inne på det att Firmino är ju spindeln i nätet egentligen i det här offensiva spelet. Det är ju inte Coutinho, det är ju Firmino, tycker jag. Jag tror du håller med, Thomas.
Absolut. Snudd på att jag skulle säga att han är en av våra bästa försvarsspelare också. För som när vi spelade mot Brighton igår, då hade vi en väldigt oprövad backlinje. Wijnaldum, Chan och Lovren tillsammans som en slags trebackslinje, och att då ha Firmino som första försvarsspelare nästan i pressspelet var ju jätteviktigt, för han vann väldigt mycket bollar, stoppade upp spel och fick igång pressspelet på ett sätt som jag tror var jätteviktigt i den här typen av match där vi inte riktigt hade en, ja, ännu mindre stabilitet än vi brukar att luta oss emot där bak.
Ett faktum då, du nämner då att Wijnaldum och Chan spelar i backlinjen, Firmino spelar inte mot Chelsea. Klopp har börjat rotera truppen. Det har inte riktigt varit fallet tidigare, utan då har han spelat med samma startelva när det har varit möjligt, och bara blivit, när han har bytt spelare så har varit att han har varit tvingad att göra det på grund av skador. Varför har det här hänt just nu, tror ni?
Ja, det är väl dels att jag tänker mig att Klopp minns lite grann hur det var den här perioden förra året, strax efter nyår, när vi hade haft ett ganska tufft schema, så var ju spelarna väldigt slitna. Som det har varit nu med Mané till exempel, som har varit lite småskadad, så behöver inte han spela 90 minuter varenda match, utan vi kan vila honom en hel match om det behövs, eftersom vi har en trupp som består av ganska många duktiga offensiva spelare. Vi har en sån som Oxlade-Chamberlain som man kan kasta in på en position när det behövs. Så, som sagt, vi har ju kunnat vila spelare och ändå prestera bra, och det är ju ett tecken på att vi har en bredd som vi kanske inte haft tidigare. Och då ska man också komma ihåg att en sån som Adam Lallana inte gjort en minut i ligan än. Så med honom tillbaka sen så finns det ju hopp för att vi ska kunna fortsätta rotera så att spelarna håller sig fräscha hela säsongen, så att de inte får slut på energi framåt februari när det verkligen ska börja avgöras.
Precis, så det är just här som jag tycker man ser hur viktig den här värvningen av Alex Oxlade-Chamberlain har blivit. För att han är ju en väldigt bra spelare som skulle starta i nästan alla Premier League-lag. Och han är ju absolut en spelare som man kan kasta in istället för Mané utan att kvaliteten sänks något ohyggligt. Han är ju inte lika bra, men han är ju en väldigt bra spelare som absolut kan sätta sin prägel på matcher, så att jag tycker det är bra rekryteringar. Cholank känns också som en bra anfallare att ha liksom. Även om Sturridge kanske inte har kommit igång, så är ju Cholank, han är ju en duktig spelare och en intressant anfallare som har verkligen tillfört när han har spelat. Så att finns många kort i den här truppen.
Ja, han såg ju fin ut när han startade mot Stoke. Han spelade ju fram till första målet och hade något avslut som här med lite bättre riktning hade kunnat resultera i hans första ligamål. Så ja, det är spännande att se honom, tycker jag. Det är också intressant att han får starta redan nu. Jag trodde inte att han skulle få så pass mycket tid som han har fått den här säsongen. Jag såg det kanske mest som en reservlagsspelare egentligen när värmningen först gjordes. Men det är tydligt att Klopp tror på honom. Och det är också intressant, tycker jag, att se att Divock Origi går ganska bra i tyska ligan. Så frågan är om inte... Ja, det här har man ju sagt förut, men frågan är om inte Sturridge börjar se slutet på sin Liverpool-karriär och att det kan komma redan om några veckor.
Mm.
Och just den punkten kommer vi till lite senare i programmet när vi ska prata lite transfers. Spelare som har utmärkt sig positivt, negativt, vi kan börja med positivt och då bortser vi då från Firmino som vi har lovebombat tillräckligt under den här inledande kvarten. Har ni någon annan som ni tycker har utmärkt sig?
Jag är imponerad av Joe Gomez, måste jag säga, som har sett väldigt... trygg ut. Jag tyckte han var lite valpig under början på säsongen, slarvig med bollen, hamnade fel lite då och då, men sista matcherna som han har spelat så har jag blivit imponerad och det skulle vara jättespännande att se honom mer i mittförsvaret, men så länge Klein är skadad så tror jag nog att vi kommer få se honom och Alexander Arnold att alternera där ute på högerbacken, men honom har jag varit imponerad av sista matchen och jag hoppas att, att hans utveckling kommer att fortsätta.
Ja, det kändes ju som att Gomez, till skillnad från nästan alla andra engelsmän, han blev ju stärkt. Han kom ju tillbaka stärkt efter ett landslagsuppdrag. Han gjorde ju sina första A-landslagsmatcher där och han var ju verkligen bra, speciellt i en av matcherna. Så att han kom ju tillbaka stärkt av det, så att säga. Och Salah har vi ju varit inne på lite, men han leder ju faktiskt hela serien. Skytteliga före medias guldgris Harry Kane till exempel. Och det är ju helt otroligt egentligen. En spelare som vi har suttit och klagat på är ineffektiv, leder skytteligan. Det är fantastiskt.
Ja, hans första mål där mot Stoke är nästan löjligt när han får liksom en volley mot öppet mål. Han drar den med sträckt vrist så att målet nästan håller på att välta när han sätter den i nätet. Han lyser ju av självförtroende och det är sån klass på det som han gör på planen. Så ja, den värvningen kommer vi inte klaga på när säsongen är slut.
Nej, han spelar ju nästan som i trans, känns det som ibland. Och mot Brighton, då man är ju nästan förvånad. Och matchen är över och Salah har inte gjort mål. Vad har han gjort idag? Okej, han har gjort 2 assist, ja, men helt okej ändå. Liksom. Men han har ju kommit upp till den nivån att man blir förvånad när han inte gör mål.
Mm.
Och det, är ju, det säger ju liksom allt om hans produktion hittills.
Ja, och det är också så skönt att vi inte är beroende av en eller två spelare för att få offensiven att fungera. För så har det ju i stort sett alltid varit för Liverpool. Att Gerardo Torres måste få det att klicka, Suarez måste få det att klicka, vi måste ha Sturridge frisk. Men nu känns det som att vi har 3-4 spelare som kan verkligen få igång spelet och avgöra matcherna. Och det är ju, ja, det är man ju inte bortskämd med direkt.
Nej, sen tycker jag det är intressant det här med Andy Robertson. Han hade ju inte spelat på flera månader innan han kom in mot Brighton och jag tyckte han var bra. Jag tycker han alltid är bra när han spelar, så det känns som att det finns mycket i truppen och mycket att lyfta fram.
Och vad säger ni om Klopps roterande? Jag tror vi varit inne på den frågan lite innan, men om vi går tillbaka med tidigare managers, Rafael Benitez fick ju kritik för att han roterade mycket med truppen. Är det positivt att rotera truppen så som Klopp gör nu?
Så länge vi vinner så finns det ju absolut ingenting att anmärka på. Det jag kan känna är att det var väl kanske lite konstigt att vila Firmino som en hemmamatch mot Chelsea. Samtidigt så hade vi spelat mot Sevilla bara några dagar innan så de var säkert ganska slitna. För att komma högt i en liga då kan man inte ha en startelva utan då måste man ju ha kanske 16-17 startspelare egentligen. Och det känns som att vi närmar oss det åtminstone i offensiven och då blir det inte lika kännbart att vila spelare lite då och då.
Nej, det är ju så det ska vara för ett topplag om man ska vara helt ärlig. Man ska ju kunna rotera lite och ändå kunna mönstra ett starkt lag.
Om vi går åt andra spektrat då, jag frågar om positiva överraskningar eller överraskningar. Positiva prestationer. Har vi någon som vi väntar på ska börja prestera som önskvärt?
Det är ju fortfarande lite frågetecken på mittfältet kanske. Jag tycker inte Jordan Henderson har kommit igång som jag hoppats. Wijnaldum är lite för ojämn fortfarande. Emre Can går lite sakta. Så där finns det ju utrymme för förbättring. Sen så fick ju Alberto Moreno jättemycket kritik, befogad kritik efter Sevilla-matchen. Men där känner jag väl kanske att han har ju ändå presterat tidigare under säsongen. Så han dömdes väldigt hårt för en svag insats på bortaplan mot en klubb som säkert var väldigt känslosam att möta. Var det 2 dagar efter att han hade blivit pappa? Jag tror snarare att det kanske var fel att starta honom än att kritisera honom för insatsen, hur dålig den än var.
Egentligen alla som spelar defensiv mittfältare tycker jag borde prestera bättre, i den bemärkelsen att de borde skydda backlinjen bättre. Och vi har ju haft lite olika spelare som har spelat där, och jag tycker väl egentligen inte att någon känns klockren. Och det är ju lite oroväckande sådär. Sen har vi ju alltid the usual suspects liksom i backlinjen och sådär, som man alltid vill ska prestera bättre. Och Mignolet har ju också blandat och gett, som han alltid gör, kan man säga. Så att ja, de får ju gärna stabilisera försvarsspelet. Då tror jag det skulle vara bra.
Ja, det finns ju alltid den här känslan av att oron som kommer när vi släpper in ett mål. Det kände man ju även mot Brighton här när vi fick 1-3 emot oss där. Den här straffen som, ja, det var väl säsongens snällaste straffavblåsning. Men det finns nog inget lag som skulle bli rädd om man släppte in 1-3 när man leder med 3-0 mot en nykomling. Men när Liverpool spelar, då finns det ju faktiskt en risk att det kan rasa. Så någonstans skulle man ju vilja att den här tryggheten skulle kunna infinna sig även när spelet inte flyter. Nu, så länge man gör 3-4 mål, så då vinner man ju, om inte man rasar ihop totalt. Men det kommer finnas matcher när vi behöver vinna med 1-0 också. Och det känns väl kanske inte som att vi har den stabiliteten riktigt än.
Nej.
Och då, för att få den stabiliteten, kanske behövs nytt fräscht blod i truppen. Och för att kunna fortsätta rotera och då inte behöva spela med 2 stycken mittfältare i backlinjen, kanske man behöver bredda truppen lite. Och vilken tur då att det snart är januari och att transferfönstret öppnar. Med en knapp månad kvar då till dess att transferfönstrets januaridel, vinterdel, öppnar. Vad är det för rykten om Liverpool? Vilka spelare är på gång?
Om vi börjar bakifrån så är ju Van Dijk, han är ju alltid på gång. Det är ju ett sånt här rykte som inte kommer försvinna förrän han skriver på för någon klubb, oavsett om det är Liverpool eller Juventus eller vad det nu kan vara. Så han är ju fortfarande ett namn som media uppger är intressant för Liverpool i januari.
Hur intressant är han i dagsläget för Liverpool, skulle ni säga?
Ja, jag tycker väl egentligen att han nästan är mer intressant än förra sommaren, för då hade han ju varit skadad så länge, och han har ju haft en ganska lång startsträcka och komma igång efter den här skadan. Så nu är han ju i bättre form än om man hade skrivit på då. Man vill ju gärna ha in en back i form om han nu ska vara en frälsare och sådär. Sen har ju Van Dijk är ju kanske inte världens bästa mittback, men han är ju absolut bättre än det som finns på plats.
Ja, och som det är nu också med, vet, Matip skadad, vi har haft lite sjukdomar, och både Matip och Lovren är ju lite så småskador förföljda, så frågan är om vi någon gång kommer att se dem tillsammans under en längre period. Så vi behöver ju få in en försvarsspelare. Jag är inte väl så superimponerad av det sättet av Van Dijk den här säsongen. Tycker han ser ganska omotiverad ut, men det är kanske också jag som lägger in värdering i vad jag vet liksom med sommaren, med transferrykten och så här. Så han skulle ju vara en förstärkning. Sen vet jag inte om han är en värd de här enorma summorna det pratas om, men samtidigt så det drabbar ju ingen fattig när vi handlar spelare.
Nej, så jag känner väl lite att Van Dijk, han är ju den här dominanta figuren i backlinjen, som Matip är ju inte riktigt den typen. Han är ju mer en laid back typ, spelartyp som lite Sami Hyppie. Man vill ju gärna ha den här dominanta spelaren bredvid. Lovren vill ju vara den spelaren, men är ju inte riktigt det. Så att jag tror Van Dijk skulle vara bra på det sättet, att han skulle kunna komma in och dominera på ett annat sätt. Sen har jag tänkt lite så här, alltså Klein, statusen på Klein, vad är det egentligen? För jag känner ju att om Klein är borta, ännu längre, då kanske man skulle kunna ta in en högerback. För det känns ju lättare att hitta än en mittback. Och då kanske man skulle kunna spela Joe Gomez som mittback. Äntligen får man väl säga. För just nu känns det ju som att han är egentligen lagets näst bästa mittback efter Matip. Men han får aldrig spela där. Och det är ju inte bra för honom, det är inte bra för laget, så det är ju inte bra för någon egentligen. Så kanske en högerback, jag vet inte, vad tycker du?
Ja, nej, men det har vi varit inne på lite grann tidigare, men det finns ju en fara med att spela in en mittback som ytterback under en längre period. Att man liksom kommer ifrån sin naturliga position. Så det vore absolut intressant att se honom där, åtminstone nu när det kommer in skador. Så är Klein borta en period så... Det är ju billigare att köpa högerbackar. Det är ju inte heller lika det är inte heller lika kännbar situation att ha liksom en ny spelare på. Så ja, om alternativet är att köpa in köpa in Van Dijk för 70 miljoner eller hitta en högerback till ett rimligt pris och flytta in Gomez, då kanske det alternativet skulle vara bättre.
Finns det några andra spelare då som det pratas om att Liverpool är intresserade av? En Van Dijk då som är ständigt återkommande.
Ja, en annan som också är ständigt återkommande och som du pratas lite om nu är ju Julian Draxler, som enligt medieuppgifter i alla fall valde mellan Liverpool och PSG förra januari, för ungefär ett år sedan, och då gick han till PSG. Tyvärr för hans del, för han får ju i stort sett aldrig spela, och de behöver ju dessutom skeppa några spelare för det här financial fair play. Så det kan ju vara en trevlig klubb att handla ifrån i januari. Och han är ju en av de spelarna som kan tänkas lämna. Och då menar ju media att Liverpool är en av intressenterna.
Mm. Ja, och skulle han komma så får man väl se det som ett första tecken på att Coutinho kan komma och lämna i sommar. För det är väl kanske inte den typen av spelare som vi är störst behovet av. Men skulle Coutinho lämna så kommer vi behöva få in en till offensiv mittfältare. Så... ja, det är väl kanske inget rykte som jag känner att vi... ja, det känns inte superhett att få in den typen av spelare, men samtidigt försvinner Coutinho i sommar, så är det väl bättre att ersätta den på plats nu än att leta en efter VM då priserna brukar stiga ganska drastiskt och man också brukar ryckas med i de här hyperna som kommer uppstå. Om det är någon mexikan eller colombian eller liknande som gör ett bra mästerskap, så kommer många... Då kommer priserna att stiga, så kanske man köper spelare bara för namnet och så blir det inte så bra.
Är det någon spelare som ni skulle vilja se komma in till klubben?
Spontant känner jag bara, så skulle vi få in en spelare till backlinjen så är jag nöjd. Jag tycker inte att vi ska plocka in för mycket med tanke på att truppen verkar ganska harmonisk nu och fungerar bra. Det vet man ju hur det funkar med gruppen, att kommer in en ny person då blir det en ny grupp. Så att göra för stora förändringar i januari tror jag inte vi ska ge oss på, om inte det skulle uppstå en riktig krissituation under den här månaden fram till fönstret öppnar.
Ja, jag skulle faktiskt vilja se Van Dijk ändå, för jag hade ju nästan ställt in mig på att han skulle spela i Liverpool den här säsongen. Så att då är jag liksom i rätt mentalt läge om han kommer dit i januari. Och det känns ju nästan som att han hade ställt in sig på det också. Så att jag skulle gärna säga Van Dijk. Sen skulle jag säga det att den här Goretzka, det är ju en annan sån här spelare som ryktas vara intressant. Han är
tysk mittfältare.
Precis, ganska ung tysk tvåvägs mittfältare, inom mittfältare, så vars kontrakt med Schalke går ut efter säsongen. Så han är ju i samma sitt som Emre Can. Och det är ju alltid roligare att vara intresserad av en sån än att ha den i laget, kontraktet går ut och sådär. Det är ju såklart en spelare som Liverpool och många andra gärna vill snappa upp billigt, precis som Emre Can är för många klubbar.
Och när vi då ändå pratar om Emre Can då, så, och att han eventuellt då kommer att lämna klubben antingen om ett halvår eller kanske redan i januari, finns det några spelare som ni tror kommer att lämna klubben, förutom då nämnda Can som en eventualitet?
Ja, det pratas ju en del om Daniel Sturridge nu. Jag vet att du är seriösa rykten här om att han ska vara på väg till Milan, men jag tror att han skulle må bra av att byta miljö, för nu får han ju, nu är det ganska många som är före honom i hackordningen i Liverpool, och han känns inte heller som att han passar in i det här laget som Klopp håller på att bygga upp. Han har inte riktigt samma arbetsmoral som Firmino till exempel. Scholank känns ju också som en utvecklingsbar spelare, medan Sturridge känns mer som att han är på väg ut för i karriären, även om han inte är speciellt gammal. Så även en sån som Origi känns ju som att han passar bättre in i det här Liverpool än vad Sturridge gör. Så jag tror att han kan vara på väg bort. Och sen, det har pratats om att låna ut Marko Grujic. Och det känns ju som ett givet alternativ tycker jag. Det funkar ju inte för en så ung spelare att spela 2 minuter var sjunde match. Utan han behöver ju A-lagsfotboll om vi ska kunna utveckla honom.
Ja, Sturridge, han har ju en väldigt sargad kropp måste man väl. Och det har ju alla anledningar att tro med tanke på alla hans skador. Så att det här kan ju vara sista chansen för honom att spela VM. Och han kommer ju knappast komma med i truppen om han får spela så sällan som han spelar just nu. Så Sturridge tror jag kan ryka och det skulle ju säkert vara bäst för alla inblandade. Och Grujic, visst, absolut. Ja, Danny Ings tror jag också kan bli utlånad för han måste ju spela sig i form innan han kan konkurrera på allvar. Så att, och Danny Ings kan nog bli en bra spelare att få låna in för Newcastle förslagsvis.
Ja, det vore ju kul att få in kanske Sturridge också i något annat lag i Premier League så han kan sänka våra motståndare utan att han spelar för oss. För då kommer han ju inte få spela när han möter Liverpool ändå. Så kanske låna ut honom till något lag på undre halvan som är desperat. Både Ings och Sturridge skulle ju kunna göra stor nytta, till exempel Newcastle. Sen så får man väl se hur Klopp tänker med de här yngre spelarna. En sån som Woodburn till exempel, om han ska fortsätta spela med reserverna eller om han ska få A-lagsfotboll under andra halvan av säsongen. Det blir lite spännande att se. Han kommer säkert kanske få spela i FA-cupen, men ja, Liga-cupen blir bara en match. Om FA-cupen bara skulle bli en match, då blir det väldigt få seniorminuter för Woodburn. Samtidigt som inte man behöver jäkta heller i hans ålder.
Hur desperata tycker ni att Liverpool ska vara på transfermarknaden? Tidigare år med Klopp, när Klopp har varit tränare, så har det ju inte skett så jättemycket under januarifönstret. Nu så börjar Klopp rotera mer än vad han har gjort tidigare. Det kräver ju en större trupp. Hur aktiva bör Liverpool vara för att kunna bibehålla den här platsen som man har på en fjärde plats och framtida Champions League-spelansering?
Jag tycker väl att januarifönstret, det är ju ett annorlunda fönster, för att där hur aktiv man är beror ju ofta på utbudet, för det kan ju variera väldigt mycket i januari. Vi har ju sett det att ibland kan ju några jätteaffärer skapa väldigt stor rörelse på marknaden och ibland kan det ju inte hända någonting i stort sett. Så att jag tror ju att Klopp väldigt, väldigt gärna vill ha in åtminstone en mittback, kanske två till och med. För jag tror ju egentligen inte, jag tror att han likt många andra har tappat tålamodet med både Klavan och Lovren, men han har egentligen inget annat val nu än att fortsätta matcha dem. Så jag tror han väldigt, väldigt gärna skulle ta in mittbackar.
Ja, alltså jag skulle ju inte bli förvånad om det kommer ett bud på Van Dijk ifrån Liverpool. Sen om, så skulle jag faktiskt inte heller bli förvånad om Southampton skulle kunna gå med på sälja, för jag tror att de... Jag tror inte att de ser honom som en långsiktig lösning i klubben, för det känns ju inte som att han vill vara kvar, och ha spelare som inte vill vara kvar är ju svårt. Så jag tror inte att det är en omöjlig transfer att få igenom i januari. Men utöver det så tror jag inte att det kommer hända speciellt mycket. Så om det kommer någonting så tror jag att det är att vi lyckas ro hem den där värvningen till slut. Men annars så tror jag att det kommer vara ganska lugnt, att det kanske kommer någon Steven Coker-aktig breddlån eller något sånt där.
Har det gått tillräckligt lång tid för Southampton för att de inte ska anse att de tappar ansiktet och en säljande klubb nu med Van Dijk?
Ja, det är svårt att svara på. Jag tror att det där var mest liksom ett ställningstagande på Liverpools sätt att ge sig på värvningen. Och att de nu inser att det är väldigt, väldigt bra betalt för en mittback som inte är en av de bästa i världen.
Samtidigt så det är ju lite besvärligt för Southampton att sälja i januari, för att vad ska de göra med pengarna i januari? De hamnar i en sån här situation där alla vet att de har jättemycket pengar och kommer kräva enorma summor. Så att för deras del skulle det säkert vara bättre att vänta ändå till nästa sommar.
Vi kan ju då gå vidare i programmet. Ofta glöms spelarna bort som finns i de egna leden nu när vi håller på och pratar transfersäsong och så vidare. Fansen vill ju ha nya leksaker, precis som i vissa fall ägare vill ha nya leksaker till laget. Det är dags för talangprofilen, som idag är vem då?
Dagens talangprofil är alltså Danny Ward, våran tredje målvakt. Våran väldigt duktiga tredje målvakt som har hunnit bli 24 år. Och vi är rörande överens om att 24 år, då är man faktiskt fortfarande en talang som målvakt. Man är ju inte det hur länge som helst, men 24 år, det är ändå helt okej. Okay, så vi kan fortsätta kalla honom talang utan att det blir liksom ett skämt, till skillnad från om man hade kallat liksom en anfallare talang när han är 24-25. Mm. Då är det ju inte en talang längre. Och Danny Ward, han är ju en av de här spelarna kan man säga som inte riktigt får förtroende i Premier League, men på landslagsnivå har han hunnit lite längre, så det känns ju, han spelar ju ungefär lika många A-landskamper nu för tiden som han spelar A-lagsmatcher. Men vi vet ju att han håller ju på A-lagsnivå, för han har ju varit utlånad i flera varv. 15-16 fick han väl lite av ett genombrott när han var utlånad till Aberdeen i Skottland och fick väldigt mycket beröm för sina insatser. Och förra säsongen var han ju utlånad till Huddersfield Town och var ju den målvakten som vaktade deras mål och som räddade avgörande straffar när de gick upp i Premier League. Så där gjorde han ju verkligen supersuccé med Klopps polare David Wagner som tränare. Och det är det han försöker bygga vidare på nu, men tyvärr så har det ju inte riktigt blivit så. Han har ju inte fått det förtroendet i Liverpool. Det var ju meningen att han skulle spela inhemska cupmatcher den här säsongen, och det gjorde han ju, men det blev ju tyvärr inte så många i och med att Liverpool åkte ut tidigt. Men i de matcherna visar han ju ändå att man kan använda honom utan att han gör bort sig på något sätt. Så att han är ju en målvakt som utgör konkurrens till Mignolet och Karius, men som uppenbarligen betraktas som lite bakom dem just nu.
Ja, men det är en svår situation just där det var tredje målvakt. För som andra målvakt då kan man i alla fall få några minuter då och då. Men tredje målvakt, då blir det väldigt svårt att få speltid. Det känns väl lite grann som att som säsongen har artat sig för Liverpool, så har vi en för mycket. Lite grann. Karius får spela Champions League, Mignolet spelar i ligan. Nu vet vi inte vem av dem som kommer stå i FA-kuppen, men det lät ju som att Ward skulle få spela de inhemska kupperna. Och både Karius och Ward är ju ändå i den åldern att de snart ska ta det steget och vara första målvakt. Så Mignolet har hyfsat nyskrivet kontrakt. Det känns som att någon av de här kanske till nästa säsong kommer att behöva flytta på sig. Så det ska bli spännande att se nu Ward under andra halvan av säsongen om man kanske kan ta chansen i FA-kuppen. För om man ska vara ärlig så är det ju liksom inte som att peta Buffon när man kommer till Liverpool, utan en fina målvaktsinsatser skulle ju kunna göra att han får chansen även i ligan, men det är väl kanske tveksamt om FA Cup-matcher kan leda honom hela vägen in i ligaspelet.
Och det är ju lite synd att han inte fick ett år till i Huddersfield. De ville ju ha tillbaka honom, men Liverpool vägrade ju släppa honom. Man vill ju hellre ha honom som tredje målvakt, och där hade man ju Manninger förut, och det kändes ju som en lämpligare tredje målvakt, en gammal gubbe sådär så knappt. Ja, som håller på att lägga av om man ska vara helt ärlig. Men det var en, det kändes ändå som en lämpligare spelare som just tredje målvakt.
Ja, för Danny Wards del så skulle ju såklart ett lån av A-lagsfotboll måste ju ha varit en mycket, mycket bättre lösning för hans utveckling. Sen så fanns det säkert idéer med att ha honom kvar också, men som säsongen har artat sig så har han inte fått spela speciellt mycket. Och är man, även om det är Wales, så ställer de inte vem som helst i ett landslagsmål där heller. Så platsar han där så borde han ju kunna få spela A-lagsfotboll någonstans också. Jag menar, när han inte ens får sitta på bänken i Liverpools A-lag så finns det ju ingen större vits med att ha kvar honom på träningarna och i reservlaget. Men så exceptionellt bra kan inte våran målvaktstränare vara så att han är bättre än att få spela A-lagsfotboll.
Nej, men det är ju värt att highlighta Ward ändå. Och det tyder ju också på någon slags lojalitet från honom att han går med på det här utan att bli offentligt arg eller sur sådär. Mm.
Nu är det ju snart transferfönster. Hur ser ni att hans möjligheter att få A-lagsfotboll är?
Ja, det beror väl lite grann på hur Klopp ser på situationen, för han tyckte ju uppenbarligen att det var viktigt att ha tre målvakter när vi gick in i säsongen. Men jag skulle gärna se att vi lånade ut honom nu i januari, för vi kommer inte att behöva tre målvakter under den tid som är kvar. Vi kommer förhoppningsvis att spela många matcher, men målvakterna slits ju inte lika mycket som utespelarna. Mignolet och Karius kommer vi klara oss på. Och Ward, för att utvecklas så behöver han ju få speltid. Så det perfekta vore såklart ett lån till en annan Premier League-klubb. Men om inte det går att lösa så var det nyttigt för honom att spela Huddersfield förra året i Championship. Och där finns det ju säkert klubbar som är intresserade nu också.
Ja, jag kan tänka mig att alla är intresserade där förutom de som har bra målvakter redan så att säga. Men det måste ju finnas klubbar där också som har målvaktsproblem.
Mm.
Vad tror ni hans framtid är?
Jag tror inte att han kommer att vara första målvakt i Liverpool någon gång. Däremot så tror jag att hans nästa klubbval kommer att bli väldigt avgörande. För väljer han rätt så han kanske går till en klubb som han gjorde på lån nu till exempel. Eller går till en klubb som blir uppflyttad. Hade han varit en Huddersfield-spelare så hade han varit första målvakt i Huddersfield idag. Och då hade han ju kunnat varit en målvakt som hade fått ganska så hög status. Så jag tror hans nästa klubbval är avgörande för vart karriären landar.
Ja, man skulle ju också kunna se ett scenario där Liverpool genomför ganska stora förändringar. För att man verkar ju ärligt talat inte vara särskilt nöjda med varken Karius eller Mignolet. Man har ju försökt gett båda chansen sådär, ingen kanske har tagit den riktigt. Och man skulle ju kunna dumpa båda dem och ta in en etablerad etta och använda Ward som tvåa, tänker jag.
Han skulle ju vara en ideal andremålvakt, annars kan jag, det kan jag tycka för mig. Han känns ju trygg när han väl får spela, och det är ju en svår roll av andremålvakt. Det är ofta som man har sett i cupmatchen när våra andremålvakter verkligen har fått spela, att man har ju varit livrädd. Jag kommer ihåg när Bogdan skulle göra debut. Det ska vi inte prata högt om, men han är ju, ja, Ward känns ju tryggare än honom, kan man väl kanske slå fast i alla fall.
Han känns ju lite som Peter Gulaschny, han som står i Leipzig nu och är en av Bundesligas mest stabila målvakter. Mm. Så att kanske håller Liverpool på att slarva bort något här igen.
Mm.
Och vi lämnar talangprofilen där och så får vi följa helt enkelt Danny Wards utveckling. En spelare som garanterat skulle ha varit med i talangprofilen är, ja, för ett par år sedan i alla fall, tiotal år sedan, är spelaren som är det här avsnittets Var är han nu? Vem är det?
Ja, den här gången kommer vi titta på en av de här alla talangerna som har varit i klubben och aldrig riktigt fått sitt genombrott, och nu kommer vi prata om Florence Sinama Pongol som kom till Liverpool som uppskriven talang. Värvades 2001 redan, men kom till klubben 2003 efter att ha varit utlånad till Le Havre 2 år efter värvningen. Han var ju väldigt ung då. Kusin med den här andra värvningen som gjorde samtidigt, Anthony Letalek, som också var en stor talang. Han blev utsedd till turneringens bästa spelare i U16-EM där strax innan vi värvade honom, och det var ju med de meriterna som han kom till klubben. Men det ville sig aldrig riktigt i Liverpool. Han gjorde 4 mål på 38 matcher. Inte någon siffra att skryta med direkt. Man såg ju att det fanns någonting i honom sådär, men fick det inte riktigt att stämma under Benitez, och slussade sedan vidare efter några lån till Recreativo i spanska ligan, och det var väl där som man kanske hade sin bästa tid i karriären hittills, ska jag tillägga. Där blev han deras bästa målskytt och gick vidare till Atletico Madrid, och sen gick det ut för. Han har hunnit med att spela i Portugal, Ryssland, USA, Schweiz, Skottland. Men 2016 så hittade han en klubb där han fick bli den stora stjärnan. Och det var Chinat Hornbill, tror jag att det ska uttalas, i den thailändska superligan. En klubb som grundades 2009. Och när Pongol kom till klubben så var man i den högsta ligan. Men man åkte ur under Pongols första säsong. Trots att han gjorde 13 mål så åkte man ur. Men förra året så lyckades han spela upp laget igen efter att ha gjort 14 mål i den thailändska andra ligan. Så i år är Pongol och Chinat Hornbill nykomligare i den thailändska superligan. Och det är alltså där som vi hittar honom idag. Och där är ju främst Burinam United som är den stora klubben, som jag har förstått efter att ha försökt läsa på lite grann om den thailändska ligan. Och bland övriga spelare i den här ligan så var det faktiskt inte speciellt många namn som jag kände igen. Det var idel thailändare främst. Inte så många utlandsproffs, men Pongol var väl kanske den klarast lysande stjärnan i hela ligan. Hans kontrakt går ut efter säsongen. Han blir väl 34 i år om jag har räknat rätt. Så det skulle kanske inte vara någon större överraskning om han blir kvar där i Thailand i några år. För det går ju bra för honom. Han får ju göra mycket mål. Han kommer ju knappast att få något större kontrakt i Europa igen. Så han har en ganska behaglig tillvaro ändå i Thailand. Kanske får vi se honom i någon sån här Thai All-Star 11 som storlagen brukar ställas mot när de åker till Asien på turné på somrarna. Men Pongol idag alltså, stjärna i den thailändska ligan. Kanske inte vad han hade hoppats på när han blev utsedd till årets bästa spelare i U16-EM. Inte vad vi hade hoppats på när han slog igenom, eller försökte slå igenom i Liverpool. Men ändå en respektabel karriär, får man väl säga.
Vad är dina vad var dina intryck av den här Florence Inama Pongol? Han var ju en av de här två diamanterna som Gerard Houllier köpte när Anthony Letalek var den andra. Mm.
Ja, nej, jag minns jag var på plats på Anfield när han gjorde sitt första mål för Liverpool i ligan mot Leeds, och då kände jag att det här kommer jag kunna berätta om när våran stortalang gjorde sitt första mål och sen slog igenom och blev stjärna. Men det blev liksom aldrig något mer. Det fanns inte riktigt rätt position för honom i Benitez Liverpool. Han hade svårt att ta plats. Jag fick ofta spela ute på en kant, kom inte riktigt till. Han var ju ganska klen, teknisk, spännande spelare, men lite för vek för den engelska fotbollen, kan jag tycka. Så han är ju ytterligare en i raden av de här spelarna som inte riktigt passade in i England. Och jag tror att han själv kanske ångrar övergången från Recreativo till Atletico Madrid. Nu vet jag inte varför det inte funkade för honom där, men i den spanska ligan på den undre halvan så presterade han ju faktiskt väldigt bra under ett tag. Men det var när han lämnade dem som det började gå ut för. Och att spela i Lausanne och Rostov och Chicago tror jag inte var vad han ville göra när han var på toppen av sin karriär.
Per, han du ser någonting av Pongol?
Ja, absolut. Han var ju lite av ett rivjärn där. Han var ju en snabb spelare som användes som både anfallare och mittfältare. Och han var ju en spelare som man trodde skulle bli bra, men som inte blev det. Mm. Och när Thomas pratade så kände jag, åh fan, det man undrar nu det är ju, vart är Letalek? Mm. Och vi har spårat honom, han harvar i den rumänska ligan. Så att det har ju inte gått särskilt bra för någon av de här två forna supertalangerna. Men ja, det är ju intressant att se hur det kan gå och hur otroligt många olika slags klubbar en sån här spelare hamnat i. Man misstänker ju att han har en aktiv agent. Och det är lite sådär att man misstänker att snart kanske han hamnar i typ AFC United eller någonting i allsvenskan. Så att, ja, vi får se.
Det säger ju också någonting om hur otroligt svårt det är att ta det steget ifrån lovande talang till seniorspelare. För nu är det ju dyrt att köpa talanger. De här två spelarna kommer ju gratis, som jag minns det. Men det är ju så att ta ett kliv in i de bästa klubbarna kräver väldigt, väldigt mycket. Och tittar man på både Letalek och Pongols karriärer så har det varit jättebra karriärer strax under den absoluta toppen. Men hade de varit bästa spelare i U16-EM idag så hade de säkert blivit svindyra. Gått till en stor klubb som... Säg Ødegaard till exempel, som det pratas så mycket om. Jättelovande i 15-16 års åldern, men det där sista steget är jättesvårt att ta. Det behöver kanske inte vad vi hade hoppats. Sen har vi en liten uppföljning på en tidigare. Var är han nu? Så. För vi måste ju påpeka att Olympia Ljubljana under Igor Biskan faktiskt leder slovenska ligan. Samma poäng som våra Champions League-motståndare i Maribor. Och det är en stor insats av Biskan i en liga där det oftast brukar vara Maribor som prenumererar på titlarna. Så det som man lite skämtsamt sa att det kanske var en stor tränare i vardande när han coachade i andra ligan i Slovenien, så kanske man kommer att få äta upp snart.
Speciellt som att han då har lyckats behålla jobbet under en längre tid, för jag kommer ihåg att när vi pratar om just Ljubljana att den klubben har en tradition, stolt eller ostolt sådan, att göra sig av med tränare i ganska hög takt.
Ja, och det var ju flera månader sedan vi pratade om det, han sitter fortfarande kvar. Så det blir en spännande avslutning på den slovenska ligan.
Mm-hmm. Ja, det får vi följa.
Ja.
Ja, kanske vi tillfälle att uppfölja just Igor Bishkans framtida. Vi lämnar den här halvt om halvt tredubbla, var är han nu? Punkten då vi huvudfokus låg på Florence Inama Pongol. Även hans kusin Antonille Talek följde vi upp som hastigast. Och Igor Bishkan. Och så går vi vidare. Och vi går framåt i tiden. Vi lämnar det förflutna bakom oss. Och ser framåt på månaden som kommer. Som vanligt i England så är ju december en tuff månad. Och i det här fallet så kommer det fram till nästa gång vi träffas. Så kommer vara kanske i början av januari. Så kommer Liverpool har spelat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stycken ligamatch och en Champions League-match. Vad säger ni om december-schemat?
Först och främst är december en sån här månad som det känns som att det är fotbollsmatcher var och varannan kväll. Och som intresserad så är det såklart roligt. Men om december är en månad som ens lag kommer ur form så får man ju må dåligt istället var och varannan kväll. Så det är också nu som tabellen brukar sätta sig lite grann. Har man en dålig december så kommer man få det jobbigt under andra halvan av säsongen. Så det är ju många, många viktiga matcher. På pappret kanske inte det svåraste spelschemat, men samtidigt också sådana här matcher som man ska vinna i ett tufft schema, det är inte bara att göra det på beställning.
Nej, förhoppningsvis kan ju Liverpool befästa topp 4 och rikta blickarna uppåt istället för neråt.
Vilka är de viktigaste matcherna, eller i alla fall de tuffaste matcherna som du ser? Jag kan ju dra igenom matcherna så att alla vet vad vi pratar om. Den första ligamatchen spelas, det är den mot Everton, Merseyside derbyt, som vi kommer att uppmärksamma lite senare i veckan. Så den kommer vi inte prata så där jättemycket om. Följt av en hemmamatch mot West Bromwich, bortamatch mot Bournemouth, sen blir det ytterligare en bortamatch mot Arsenal, och sen följt av två hemmamatcher, Swansea, Leicester. Och avsluta då inleda 2018 med en bortamatch den 1 januari mot Burnley.
Ja, det är två bortamatcher här som jag ser som otroligt svåra. Givetvis Arsenal borta är ju en sån här match som det är ju alltid svårt. Arsenal är ju bra, att slå dem borta, då krävs det ju en kanoninsats. Samtidigt är det också de i en sån situation att de står och att de svajar lite grann. Man vet inte riktigt vart man har Arsenal i år. Så det ser jag som den kanske svåraste av de här matcherna. Sen så är ju Burnley borta, inte heller någonting att se fram emot. De går jättestarkt och vi har ju haft problem med dem de senaste åren under Dyke. Så det är väl de två matcherna som är allra svåra, ska jag tänka.
Jag tänker att matchen mot Arsenal är ju en 6-poängsmatch, för att de är ju alltid med där alldeles kring Champions League. Platserna vid topp 4 sådär, topp 3, 4, 5, och det är ju någonstans där som Liverpool förmodligen kommer sluta, så att det är ju den viktigaste matchen, absolut.
Och om vi då ska våga tippa då på ligamatcherna, hur många poäng skrapar vi ihop? Det gick ju sådär för er förra gången, får vi ändå vara glada över att ni inte lyckades pricka in, för ni satte färre poäng än vad facit blev. Däremot så får jag en eloge till Thomas som i det här bonusprogrammet vi gjorde om Chelsea-matchen tippar faktiskt att det skulle bli 1-1, och spelar du så tycker jag att du ska lyssna på vårt extra insatta program där om vi har om Everton, och lyssna då på Thomas tips då vi går igenom vad vi tror matcherna blir. Hur känns det att jag lägger den bördan på dina axlar?
Ja, jag tar inget ansvar för insatserna, men jag tar gärna 1% av vinsterna.
Vad tror ni nu då om den här kommande hektiska månaden som vi har framför oss i poängskördsläge?
Det är svårt när det är så många matcher. Det är liksom 21 poäng som är maxutdelning på de här 7 matcherna, och så många poäng kommer vi inte att ta. Då skulle jag bli väldigt förvånad om vi drar igång en sån segerperiod. Men fan. Ja, vad tror du, Pelle?
Jag säger 16 poäng, och det skulle ju vara jättebra.
Och förra gången var jag som var optimist. Jag tror att det blir annorlunda nu. Jag tror att vi kanske hamnar på jag tror att vi kommer förlora mot Arsenal, för jag tycker att vi ofta har en tendens att förlora där runt julafton, att man liksom får trösta sig med
i julfesten.
Det är i alla fall jul snart. Och jag tror att vi kommer förlora ytterligare någon av de här matcherna. Men tar vi 15 poäng på de här 7 matcherna, så är det, då tror jag att vi kommer ligga i en ganska bra position inför nästa år.
Säkraste vinsten, vilken är det?
jag tror aldrig jag känt att vi tagit en säker vinst någonsin faktiskt. Men om man ska titta på de här, så är väl kanske Swansea hemma den som vi allra mest bör vinna.
Ja, jag noterade att Swansea faktiskt har släppt in färre mål än Liverpool, trots att de ligger sist i tabellen. Nej, jag säger att Everton är den säkraste segern.
Det får vi se ganska snart. Och innan vi börjar runda av programmet för den här gången, så är det dags för en topp 5-lista. Vad är det ni har knoppat ihop den här gången?
Ja, den här gången har vi funderat, vi pratade lite grann om Firmino i början på avsnitt, så att han kanske inte fick de här rubrikerna som han förtjänade. Och därigenom kom vi in på att vi skulle försöka lista de 5 mest underskattade spelarna som vi haft i Liverpool de senaste, under 2000-talet. Och det är ju svårt vad ska vara definitionen av en underskattad spelare. Vi var inne lite grann som Javier Mascherano till exempel. Uppenbarligen underskattad av klubbledningen eftersom han aldrig riktigt ersatte honom. Men vi kommer fram till att det helt enkelt är de 5 spelarna som vi känner kanske inte uppskattades tillräckligt mycket av varken fans eller klubb under den tiden som de var hos oss.
Och på plats nummer 5 hittar vi då?
Och där hittar vi en av de spelarna som lämnade oss nyligen. Och det här är ju en spelare som kanske fått viss uppskattning i omgångar, men ofta varit den som har fått ta emot klagomålen när det går dåligt. Och det är ju Lucas Leiva. För han gjorde otroligt mycket nytta i Liverpool, och faktiskt så är ju han en sån spelartyp som var saknat i omgångar under den här säsongen. För han var ju en skicklig defensiv mittfältare. Han var ingen målskytt, ingen så jättepass framspelare, men han var en spelförstörare och ett bra skydd för backlinjen faktiskt. Så honom har vi satt på 5:e plats. Kan bara säga det om Lucas Leiva, så gör ju han succé kanske stort, men gör väldigt bra ifrån sig i Lazio som han gick till efter han var hos oss. Så det är ju alltid roligt för de här spelarna som lämnar att det får gå bra efter karriären i Liverpool också.
Kanske en bubblare till Brasiliens VM-trupp, vem vet.
Det vore väl ont.
På plats nummer 4.
På plats nummer 4 har vi satt en spelare som ofta brukar pratas om som en sån unsung hero, en som det alltid pratas om som en underskattad spelare. Så därför kände vi att kanske hans status som underskattad har minskat, eftersom man alltid pratar om honom som underskattad, om man nu kan resonera så. Oavsett så är det i alla fall Steve Finnan som vi satt på 4:e platsen. En av de mest stabila ytterbackar som Liverpool har haft under min tid som Liverpool-supporter. Fick ju i stort sett inga rubriker, men gjorde heller i stort sett aldrig en dålig match. Bra bakåt, okej framåt, trygg, stabil. Någonting som man inte kunnat säga om många försvarsspelare de senaste 10 åren egentligen.
På plats nummer 3.
Det är en liknande spelare som Steve Finnan egentligen, och som vi haft med på och diskuterat här i något avsnitt tidigare. Det är Alvaro Arbeloa, som också var en sån här back som man verkligen visste vad man fick av. En trygg spelare, kunde spela både högerback, vänsterback, gjorde någon insats som mittback. Aldrig en dålig match, men fick heller inte riktigt den här uppskattningen som han förtjänade. Det var inte många som reagerade när han lämnade klubben egentligen. Men han är också en sån som bidrog till att skapa en stabilitet där bak som vi saknar idag. Jag vet inte om det är därför som de här spelarna alltid dyker upp i ens minne. För man tänker ju ofta tillbaka på hur det var förr när man ser att det börjar se lite rassligt ut i backlinjen. Och det är de här spelarna som stabiliserade upp det, som inte var de här häftiga ytterbackarna som sprang längs linjen och slog inlägg och skapade målchanser, utan de här som tryggade bakåt. Det kan man sakna ibland i fotbollen idag.
Ja, men man saknar inte kon förrän båset är tömt, eller vad heter det?
Precis.
Lite så är det väl när man kollar på försvarsberget. Ja, vi skulle haft honom. Och Arbeloa, han var ju också en stark karaktärsspelare. Det såg man inte minst i Real Madrid som han flyttade till senare.
Han kunde ju också ha den tendensen att vara lite svinig på plan. Mm. Spela lite fult och göra illa motståndarna. Även om inte man som ska uppmuntra smärta hos motståndarna, så gör det ju ingenting att det gör lite ont att anfalla mot Liverpool.
På plats nummer 2 hittar vi imorgon där en försvarsspelare till.
Nej, där bryter vi av med en målskytt faktiskt. Som som jag själv inte tyckte var speciellt mycket när han spelade i Liverpool. Men så här i efterhand som man insett att den här spelartypen behöver man också. Som kanske inte märks så mycket men som faktiskt gör viktiga mål. Honom har också haft med tidigare när vi pratade om gratisspelare faktiskt. Det är Maxi Rodriguez som under en period faktiskt gjorde mål på löpande band. Men trots det aldrig fick chansen att vara riktigt ordinarie. Så att han inte fick den uppskattning han förtjänade, åtminstone jag började förstå så här i efterhand. När man, precis som vi sa nyss, när man saknar det som har varit.
Ja, han var ju också väldigt duktig på att komma till målchanser och att avsluta. Han var ju inte så där superspektakulär över hela banan, men han var ju en väldigt bra avslutare. Och man har ju ofta grämt sig om mittfältare som har skapat mycket men inte varit bra avslutare, så han var ju raka motsatsen till det, kan man säga.
Mm.
Och slutligen då, plats nummer ett.
Ja, på första platsen så kommer vi till ytterligare en försvarsspelare faktiskt. Och också en sån här spelare som har varit med tidigare när vi pratade mittbackar. Jag tror att vi även då nämnde att han var underskattad. Det är Stefan Henshaw som faktiskt var en otroligt trygg mittback. Inte alls spektakulär egentligen, och det var ju Hyppie som fick alla rubrikerna. Men han hade inte varit lika bra om inte han hade haft Henshaw bredvid sig, så... En sån där mittbackstyp som man behöver i ett lag, som också är trygg, stabil, aldrig en dålig match, kommer till jobbet, gör det han ska. Vi hade det kanske det bästa mittbacksparet som vi haft. Det går att argumentera Carragher, Hyppie. Men när vi hade Henshaw och Hyppie där i början på 2000-talet, så släppte vi väldigt sällan in många mål.
Alltid när man tänker tillbaka lite också på Houllier, så tänker man ju på alla de... det stora antalet misslyckade värvningar, men om någon märklig anledning så satte han ju flera fina mittbackar. Och det är ju något för dagens ansvariga att ta lärdom om.
Ja.
Henshaw var kanske den här spelaren som vi pratade om tidigare, med att Matip var den sävlige, precis som Hyppie var. Och det saknas den här resoluta mittbacken, och Henshaw var kanske den mittbacken. Och det är lite det som saknas då i Liverpool. Så att det var en fin nummer ett för att knyta ihop säcken. Och det signalerar också att det är dags att runda av och avsluta det här avsnittet. Och som jag sagt tidigare i programmet, så kommer det bli en hel del aktivitet i december månad i den här podden. Redan om ett par dagar så kommer det ett bonusprogram med anledning då av det här Merseyside-derbyt som vi medvetet inte har pratat så mycket om. Det är mot Everton. Gäst kommer då vara Per Malmqvist Stolt från Swedish Toffees, som även har en egen podd och har släppt en bok som kom ut i somras om tipsex tiden, och det kommer vi att prata med honom om bland annat, utöver då naturligtvis matchen mellan Liverpool och Everton. En match som Thomas för övrigt ska vara med och inte delta i på planen, men i alla fall på läktaren. Och vi kommer att prata mer om det under nästa då, det här bonusavsnittet. Utöver det så kommer i mellandagarna ut ett avsnitt i luften med Tobias Hussein, har vi tänkt. Vilka är hans tankar om Liverpool, minnen från staden och så vidare. Så håll utkik i ditt podcastflöde efter de här extra avsnitten. Eller kika in kontinuerligt på hemsidan totalliverpool.com, som utöver nyheter, krönikor, matchrapporter om klubben även då håller er uppdaterad när det kommer nya avsnitt i den här podden. Per, Thomas, har ni något speciellt att se fram emot den här månaden, förutom då att du, Thomas, ska iväg till Liverpool om sådär en dryg vecka?
Ja, men det är svårt att bortse från att på fredag så sätter jag mig på ett flyg till Manchester som jag lämnar snabbt för att sen åka till Liverpool och börja ladda för Liverpool-Everton. Så det blir såklart månadens absoluta höjdpunkt. Sen så är det snart jul, och jul för oss bandyvänner betyder annandags bandy. Så om man ska titta utanför den här fotbollsbubblan som jag ofta befinner mig i, så är ju annandags derbyt mellan Elfsborg och Bollnäs någonting som december månad alltid bjuder på.
Julen ser man väl alltid fram emot, och nyår brukar ju också vara trevligt, så att ja, men det blir säkert kul i år också.
Och med det då så tackar vi för oss. Jag, Andreas Hjälpe, säger tack och hej för den här gången, och vi hörs om du vill om ett par dagar. Tills dess, ha det så bra. Hej då.